Afrika.
Hej och välkommen tillbaka till podden Mitt Afrika. Jag har gjort lite uppehåll nu och tanken var ju från början att jag skulle vara tillbaka till Rwanda och Kigali nu. Men nu är jag som så många andra, nu är jag i karantän ute på vårt landställe i Sverige. Men jag har ju tillgång till all material som jag har när jag sitter i Kigali också. Så det här kommer nog att gå bra också. Det här avsnittet kommer vi naturligtvis att behandla om coronasituationen i Afrika. Också ta upp lite det här maktspelet i Kenya. Beröra Burundi inför de kommande valen 20 maj. Någonting om kvinnors rättigheter. Och Zimbabwe och jordfördelningen där. Och även kommer vi ondgöra oss över Zambias president Lungu. Coronasituationen. Ja, för 3 veckor sedan så berörde vi den och sa då att det var inte hade berört Afrika så mycket, men att vi befarade att det skulle ske också. Men hittills får jag väl säga att det har ändå varit en ganska långsam utbredning i de här östra och södra Afrika som vi försöker täcka. Det största antalet som finns i den här regionen, det är Sydafrika, som ju nu har passerat 1000 fall och 2 döda. Man har ju också infört 21 dagars karantän där, väldigt kraftigt och svårt för sydafrikanerna. De får inte ens igång att köpa sitt fina vin. Sen bland de som har berörts är väl också DR Kongo, Rwanda och Kenya. Men som sagt var fortfarande tämligen liten utsträckning. Det finns skäl som man resonerar. Jag är verkligen inte en vetenskap på det här området, men en teori säger att viruset inte fungerar, inte är lika smittbart i varmare klimat. Och en annan är ju att länderna har lärt sig att arbeta och försöka motstå och bekämpa olika virusar genom de tidigare kampanjer man haft för Ebola och AIDS. Men möjligen, eller snarare troligen, är det bara en tidsfråga innan utbredningen tar fart. Och även om Afrikas population är ung så finns det ju en påtaglig riskpotential att den här kommer att bli katastrofala följder utav coronaviruset. Och då förstås särskilt i städernas slumområde där många bor nära varandra, undernärda, med redan tidigare dålig hälsovård, svag immunitet och brist på vatten och sanitetsmöjligheter. Och naturligtvis med bristande kapacitet på sjukhus och hälsofaciliteter. Ja, verkligen oroande vill jag säga. Jag har fått intrycket att många av regionens ledare har reagerat tämligen snabbt och resolut för att förhindra smittspridningen. Vi nämnde tidigare Sydafrika och Ramaphosas och även Kenyatta i Kenya och Kagame i Rwanda kan ta som exempel. Däremot har kritiken varit hård mot Zambias president Lungu som hållit en låg profil. De mänskliga konsekvenserna riskerar att bli svåra förstås. Men så även de ekonomiska, och då inte minst då så många i Afrika lever på marginalen. Handeln kommer att bedarra såväl den externa som interna. Och det kan ju också i förlängningen leda till stora flyktingströmmar till bland annat Europa. En av de som dött som följt av coronaviruset är den kamerunska saxofonisten Manu Dibango. Och för att hylla och hedra alla som dött av detta virus spelar vi en bit en låt utav honom. Yes, no. Africa, you dwell in the midimas. Martin Rylander är utan tvekan en av Sveriges främsta Afrika-experter. Han har arbetat med och i Afrika i över 30 år. Stationerad i Botswana och Lesotho och sen som ambassadör i Angola, Namibia, Tanzania och Zimbabwe. Dessutom har han varit ordförande för Forum Syd. Så om detta inte var nog så har han skrivit 3 böcker. Nelson Mandela, Afrika vänder och Afrikanska möten. Som vi ges ut på Historiska medier. Sten och hans hustru Berit har precis kommit tillbaka från en längre resa i södra Afrika. Som avslutades i Namibia i samband med landets 30-årsjubileum. Sten, du var ju med när Namibia blev självständigt för 30 år sedan. Vilka tankar hade du nu när Namibia är idag det land som du då trodde det skulle bli?
I stort sett tycker jag det. Det är alltid samma glädje att komma tillbaka till Namibia. Med de goda relationer vi har mellan Sverige och Namibia och de personliga band som jag och Berit har haft i alla år. Och det är inte problemfritt i Namibia, men det är ett bättre land än något annat som jag kan tänka på i södra Afrika. Men det var problem som sagt. Och för SWAPO var det nog en chockartad upplevelse närmast det sista valet. Där SWAPO förlorade sin absoluta majoritet i parlamentet. Och där presidentkandidaten Hage Geingob som skulle ställa upp för återval då fick bara 56% av rösterna där mot 87% som han hade 2014.
Sten, vad tror du? Var det här ett tillfälligt bakslag för SWAPO? Eller är det på väg nedför och finns det några andra krafter utanför SWAPO som du ser skulle kunna leda Namibia framöver?
Ja, det finns kritik. Det är framförallt ungdomar som inte tycker att det har hänt tillräckligt mycket i politiken. Och så finns det intern splittring kan man säga. Det är gamla SWAPO-figurer som Nahas Angola, Helmut Angola och Pendukeni Tana som gärna skulle bli av med Hage Geingob. Och ville ha någon annan från norr. Så det är delvis etniskt betingat det här. Det är de här Ovambo som tycker att Hage Geingob som inte är Ovambo utan Damara. Och gärna skulle vilja bli av med honom. Men jag tror att man kommer att klara det här. Ledarteamet är väldigt starkt. Och jag har sett regeringsombildningen nu också. Och där är det flera förändringar som är väldigt bra på de grundläggande posterna, finans, landreformer, justitiefrågorna till exempel. Där har man tillsatt en ung kvinna, Yvonne Dauseb, som har hög och stor integritet. Och jag tror att man kommer att klara det här bra de närmaste 5 åren.
Ett problem som finns i Namibia är ju också deras ekonomi. Som inte växer tillräckligt väl och med hög arbetslöshet. Ser du några framsteg eller hur ser du lösning av detta?
Ja, det är ju inte lätt för några länder egentligen nu i södra Afrika när det gäller ekonomin. Men jag tycker de har skött någorlunda bra. Där hade vi den här Kalle Slettwein som nu blir jordbruksminister och landreformminister. Och ny finansminister är centralbankschefen Simi. Och överhuvudtaget ser jag också att man prioriterar nu inequalities. Man prioriterar fattigdom, gender och social welfare och flyttar de frågorna till vicepresidenten. Och det kommer att göra särskilda satsningar på det, hela det området så att säga.
Intressant, Sten. Vi får anledning att återkomma till det här, men ja, tack så länge.
Ja, tack ska du ha.
Hej då.
Hej.
Över till maktkampen i Kenya. Där president Uhuru Kenyatta allt mer distanserar sig till sin vicepresident Ruto i förspelet inför valen 2022. Och bakgrunden är i mycket den pakt som Kenyatta tycks ha slutit med oppositionsledaren och tidigare ärkefienden Odinga, vilket enligt vissa skulle kunna leda till att Kenyatta skulle helt enligt författningen avgå som president men tillträda i en ny funktion som premiärminister med betydande maktbefogenheter. Och detta samtidigt som då Ruto manövreras bort som president. Och en grupp parlamentsledamöter från olika grupperingar men nära allierade med Kenyatta och Odinga trycker på att förmå Ruto att avgå eller ställas inför riksrätt för korruption, bland annat en vapenaffär med påföljande mord. Och andra sympatisörer till Ruto har redan ställts inför riksrätt. Det finns redan nu krafter som verkar för att Kenyatta skulle ombilda regeringen och bland annat ersätta Ruto med Odinga.
It is very difficult to be William Ruto.
Yes. That's why I asked you if you are happy because we know it's
but you
very
know,
difficult.
God has been graceful to me.
Okay.
You know, I take everything in its stride. I never take anything to heart and I do what I can and leave the rest to God.
William Ruto har länge setts som en tung politiker och backats upp bland annat av före detta president Moi som ju nyligen avled. Och naturligtvis tidigare av Uhuru Kenyatta. De bägge var ju dessutom anklagade av ICC för att stå bakom våldet som präglade valen i december 2007 och orsakade att över 1000 människor dog. Tillsammans skapade de också Jubilee Alliance inför presidentvalen 2013 och därefter utsågs Ruto till vicepresident. Och alla betraktade honom som partiets kandidat till presidentposten 2022. Men det är fram till den 8 mars 2018 då Kenyatta och Odinga började samarbeta allt närmare och allt mer öppet. Inom själva partiet Jubilee Alliance har Ruto fortfarande stöd men partiet verkar bli allt mer disintegrerad. Och även som den tunga ledaren och talesmannen för Kalinjin-stammen är hans position hotad. Före detta president Mois son Gideon Moi växer sig allt starkare och är nu ledare av sin pappas parti och landets under lång tid regeringsparti KANU, Kenya African National Union. Samtidigt har Gideon Moi i min värld ett tveksamt rykte. När jag tjänstgjorde i Nairobi 1996 till 2001 ansågs han tillsammans med affärsmannen och ministern Bivott som en av landets mest korrupta. Ja, sådan är Kenyans politik och vill här återkomma med fortsatta turer i markkampen. Några ord också om Kenyas ekonomi. Även om tillväxten förra året var över 5% ser framtiden oroande ut. Landets exportgrödor, te och kaffe minskar såväl i pris som i produktion eller som i volym. Turismen tar inte fart. Coronaviruset förstås, men även rädsla för terroristerna. Och det blir svårare för företagen att få krediter. Inflationen stiger och skatteuppbörden når inte uppsatta mål. Allt resulterande i en ökande arbetslöshet. Kenya har blivit, som Somalia, ett land som i ökande grad är beroende av överföringar från utlandet. Och shillingen deprecieras. Ett försök att stimulera ekonomin har centralbanken sänkt reproräntan och ökat sin utlåning till bankerna. Men med coronakrisen närmande sig är risken stor för ett snabbt minskande ekonomisk tillväxt. Ja, över till Zimbabwe. Och där vill jag rekommendera en P3-dokumentär som nyligen har släppts som heter Robert Mugabe, hjälten som blev diktatorn. Där beskrivs då den reform som det kallades som påbörjades av Mugabe 2000. Där man tog ifrån 4500 vita farmare deras kommersiella landegendomar.
As Sadek has said, until the main case, you cannot interfere.
Is that why you're refusing to get out of this farm? Tell me.
This is my home, Mr.
It is your home. Well, you're in the wrong home. Who did you pay? The African, or you paid another white fellow?
We paid transfer duties to the Zimbabwe government.
Landet Zimbabwe hade ju fram tills dess varit regionens kornbod. Men därefter utvecklades det till ett land där folk svälter Och nu räknar man med 4,1 miljoner människor som lever med svårigheter att få livsmedel för dagen. Nu har regeringen, Managawas regering, beslutat att kompensera dessa. Och man har anslagit över 200 miljoner kronor för att i första skede få 350 farmare ska återfå sina egendomar eller kompenseras. Vi har tidigare uttryckt oro över situationen i norra Mozambique, Cabo Delgado, över det jihadistangrepp som har förekommit där. Och nu nyligen så skedde ett större, en välorganiserad attack från, dels från havet och dels samtidigt från land i den strategiskt viktiga staden Mokimboa da Praia. Man tog över soldatbarackerna och man erövrade militär utrustning för två bataljoner. Stal banker och affärer och delade ut pengar till den jublande befolkningen. Och nu i dagarna har ett liknande attack gjort emot en annan stad i närheten där som heter Kisanga. Ja, den 8 mars var ju internationella kvinnodagen. Och även om vissa framsteg gjorts i Afrika, som att antalet flickor utan skolgång har minskat från 65 miljoner till 32 miljoner, kan UNICEF och UN Women rapportera följande negativa statistik. Bara några exempel. Att män fortfarande har 75% av parlamentsplatserna. Att kvinnor får i snitt 16% lägre lön. Och åtminstone 60% av de afrikanska länderna diskriminerar kvinnors rätt att ärva land eller andra förmögenheter. Så mycket, mycket finns fortfarande att åtgärda. I Burundi kommer ju val att ske den 20 maj. Och UN Commission of Inquiry om Burundi har vädjat till omvärlden och särskilt då givarna att förmå regeringen hålla rättvisa val. Regeringspartiet CNDD FDDs ungdomsgrupp har överfallit folk för att tvinga dem och ökad mediacensorship finns. I regeringspartiet så har ju då presidenten Nkurunziza tidigare sagt att han ska lämna över. Det har inte riktigt formellt skett ännu, va? Så det är en osäkerhet om det. Och oppositionspartiet National Freedom Council som leds av Agathon Rwasa är trots det segervisa och hotar med våldsamma protester och civil olydnad om valen förfuskas. Vi har ju tidigare ondgjort oss över äldre ledare som reagerar känsligt på minsta form av kritik. Och denna gång vill vi rikta oss mot Zambias president Lungu. Detta när en 15-årig pojke från Kapirimpushi blivit arresterad efter att i Facebook har kritiserat Lungu. We are better off as a country without Edvard Lungu, det hade han skrivit bland annat. Ja, tack. Det var allt för denna gång. Vi återkommer om 14 dagar med nytt avsnitt och naturligtvis då en uppdatering av coronasituationen. Ta hand om er. We're all Africa.